Det här är en podd från Svenska Yle.
Vi har pratat ganska mycket om de som stormade kongressen i Washington i olika munderingar med flaggor och olika tillhyggen. Men jag tänkte på det att det republikanska partiet består ju ändå mest av herrar i kostym och damer i dräkt eller klänning. Och hur tänker de och ville de att det skulle gå så här? Det ska vi prata om i nyhetspodden, i det här avsnittet av nyhetspodden med Andreas Elving som är USA-kännare. Andreas, hur tänker de egentligen och var det här någonting som de ville se?
Jag tror ingen ville se det som skedde, det måste vi väl nog säga. Av etablerade republikanska politiker så kom det här nog som en chock. Det är kanske det som är det mest spännande nu, att hur kunde de ändå tillåta att snacket fick gå så långt att vi hamnade där var vi hamnade.
Nu då, när det har gått några dagar sedan det som hände då på den 6 januari, så är det ju då många republikaner i Trumps parti som fördömer det som hände, men inte alla.
Det som hände har nog fördömts ganska entydigt. Ja. Att ett sådant våldsamt upplopp tror jag nog ingen ville se. Men att gå ända fram till gränsen, så det har ju alla varit villiga att göra i många, många år. Den här retoriken som Trump har fört fram har ju varit våldsbejakande, kan man nog säga, ända från början på många sätt. Och det har man varit väldigt, eller mer eller mindre, bekväm med. Men nu när det gick över gränsen, så nu plötsligt försöker folk avsvära sig ansvar, så att säga. Och det känns väl nog lite fegt också det.
Ja, man kan ju få en känsla att råttorna som lämnar ett sjunkande skepp och just som du säger upp sig, Trumps medarbetare, ministrar och sådana som nu lämnar. För att rädda sitt eget skinn eventuellt, eller?
Ja, det skinnet kanske nog är ganska svårt att rädda i det här skedet, men för att kanske rädda det som räddas kan. Och det är ju bara ändå några dagar får man väl säga kvar innan han försvinner ur den liksom politiska hetluften som president. Och på något sätt så kan man kanske genom att ha avgått då sen i framtiden säga att jag tog avstånd i alla fall från när det spårar ur. Och man tänker väl att det ska kunna hjälpa. Men nu klingar det lite falskt. Att inte, det här är ju inga... Om man har stått ut med allting ända fram till nu, så tycker jag nog man har ganska mycket att stå till svars för.
Men då är ju den stora frågan det att varför gjorde man det? Eller i klartext då, varför gjorde då en massa i princip välbeställda och välutbildade framgångsrika personer i USA i det republikanska partiet, varför gjorde de det?
Vi måste ju gå tillbaka nu till hur det hela startade. Ja. Donald Trump var ju han gjorde ju revolt mot etablissemanget kan man säga. Också mot det republikanska etablissemanget. Han var ju väldigt impopulär i början av sin kandidatur. Och väldigt många av de hans starkaste för liksom kämpar nu finns ju det nedskrivet väldigt hårda ord som de sa om honom då. Ord som var ärliga och som var sanna, när man kallar honom en lögnare och en narcissist och om vi låter honom ta över så kommer vi att gå under och sånt här som folk har sagt. Men å andra sidan så är ju inte alternativen i amerikansk politik så många, och det är förstås en dålig förklaring, men det är nog en förklaring också att folk gjorde, många har gjort det de måste göra helt enkelt för att behålla sina jobb och så här. Det talas mycket om att jag har ju bostadslån och en familj att försörja, att jag måste ju bara hänga med. Så det här har folk förklarat sig under årens lopp. Men jag var i Washington 2016 när Trump valde, så dagen efter valet så var jag i kongressen och träffade två sådana här politiska tjänstemän, en republikan och en demokrat som jobbar i utrikesutskottet, och där var det nog liksom republikanen som var den mera oroliga och den mest förstörda. De upplevde nog att nu är deras parti förstört. Nu är, och han försvann också. Precis som många andra politiska tjänstemän försvann ju från republikanerna och kunde inte helt enkelt jobba vidare. Därför har man ju sagt att det liksom är B- och C-laget som har funnits i den närmaste kretsen kring Trump. Ja. Och det ligger liksom många av de stora genom, om man tittar genom historien på närhistorien på tunga republikanska spelare, så nästan alla som inte är aktiva i politiken nu har ju tagit avstånd ganska kraftigt från Trump. Och de som nu liksom har stått honom nära, så kan nog betecknas som opportunister ganska långt, och sådana som helt enkelt ansåg att nu gäller det, nu det är hitåt åt det här hållet som vinden blåser nu, och då är det bäst att jag seglar med.
Och då alltså segla med fast man som du visste, som du sa, visste och såg helt klart och tydligt vad det var han stod för.
Precis, det borde ju inte vara en överraskning. Nej. För någon, för han har ju varit väldigt tydlig med det, med det från början. Och också den här våldsamma retoriken som han använde nu, den dagen när sen stormningen skedde, så att säga. Den retoriken har funnits i olika form i 4 år redan, att det, i 5 år kan man väl säga, att när man liksom eldar på en sån här grupp i så här länge, så till sist så kokar det över helt enkelt.
Men jag tänkte på det du sa då, att republikanerna ju då inte ville se ett sånt här våldsamt förlopp och skeende ändå. Men det som ju ändå många gör nu, att de säger att de fördömer våldet, men att de vidhåller att valresultatet var riggat, att det var fusk, att valsegern blev stulen, och det vet vi ju nu att detta är falskt. De vidhåller det, så då ger de ju de här mörka krafterna, så att säga, syre hela tiden.
Det är det som är så frustrerande, att de allra flesta av de här politikerna i kongressen som ville protestera mot valresultatet, så de vet ju nog att det är struntprat det som händer. Och att det är struntprat, det behöver man inte lyssna på läsa liksom liberal media för att ta till sig, utan det är sånt som har konstaterats av domstolar från valdagen fram till idag. Domstolar där politiskt utnämnda domare av Trump har konstaterat att det finns ingenting här. Valet var okej. Det ni säger är struntprat. Mm. Det konstaterar också just i nu avgådda justitieministern William Barr. Det har liksom också Trump, hela administrationens officiella källor och kanaler vidhållit. Mm. Det fanns inget valfusk. Valet var okej. Så det är ju det frustrerande att man vidhåller den här lögnen till och med efter det som skedde. Och det är nog ganska oförlåtligt.
Och då är det just precis som vi sa, då är det ju de här, det är inte de här typerna utklädda i horn och målade i ansiktet med några underliga djurskinn på sig, utan det är ju då helt etablerade amerikanska politiker.
Ja, etablerade. Många av dem är ju ganska nya och har kommit in på senare tid och på något sätt ändå ett som barn av den revolution som Trump startade, många av de här politikerna. Och det gör ju att republikanska partier är liksom i en existentiell kris nu, vilket man har varit länge. Men jag tror att nu efter det som skedde så kommer det nog att bli en väldigt tydlig kris där. För nu har ju också många tagit avstånd. Man tar avstånd från vad partikollegorna säger och tydligt säger att det du säger är lögn och det vet du, sluta upp med det. Mm. Och när sånt har börjat förekomma öppet i media, så kommer det nog att få konsekvenser på sätt eller annat.
Mm. För när jag tänker på republikaner så tänker jag ju, i och för sig jag har varit med ganska länge, men jag tänker då på typ presidenterna Bush och Colin Powell som var minister och general och såna här äldre, såna här lite distingerade herrar. Men det som du säger nu då är det att de är inte republikanska partiet längre.
Nej, det är de ju inte. Men det som ju har hänt i det republikanska partiet, att man under en väldigt lång tid har tillåtit att sådana virpannor på ytterkanten har fått vara med och föra oväsen. Och det har liksom varit, för att vinna val och få majoritet, så har man tillåtit sånt. Men sakta men säkert så har nu de här virpannorna tagit över, och Trump på något sätt hittar dem, och de, Trump och virpanorna hittar varann och har äggat upp varann tillsammans, och nu står vi där vi är, och nu har liksom det republikanska partiet förvandlats till något helt annat än vad det var under presidenterna George Bush den äldre och den yngre till exempel. Sakta men säkert har folk försvunnit och ersatts med virpanor, kan man nog säga, vilket gör att vi är just nu i ett väldigt knepigt läge när många ministrar också avgår, och vem är det egentligen som finns? Jag menar, Trump är president ända tills han inte är det mera, och är man president så har man all makt som en president har, och regeringen ska vara funktionsduglig oberoende av kompetensen på medlemmarna i regeringen och på de högsta tjänstemännen i apparaten. Så det är nog skrämmande dagar vi lever nu.
Mm. Kan man rent av säga att de här våldsamma upploppen ledde till någonting gott? Inte så att de var bra, men som att de på något vis visade på vad det egentligen handlar om.
Nå, visst, den show som pågick i kongressen fick nog, där fick man nog liksom skratta i halsen lite, de som drev på den, att det var inte riktigt roligt mer när man såg vart de här lögnerna ledde. Och det är klart, om jag skulle vara övertygad om att ett val har stulits, så det är klart att om man tror det djupt i sitt hjärta så blir man ju ganska upprörd och kan säkert ta till ganska desperata åtgärder. Och det här har liksom piskats in i en stor grupp människor och man har lekt med elden på det sättet. Det har varit nyttigt att ha de här aktivisterna väldigt så här fired up, för då går man och röstar och då ser man till att man kan vinna och behålla makten. Men det finns en gräns som vi nu tydligt så att överskreds, där var det inte roligt mera.
Jag såg här just Colin Powell som jag pratade här om. Han beskriver ju sig inte som republikan längre överhuvudtaget. Och han sa här precis för någon dag sedan i en intervju att vi behöver människor som inser att de är till för sitt land och inte för sina egna karriärer. Och han var så här att hej, come on, ni klarar er också om ni inte blir invalda. Ni klarar av ett privat liv, eller ni kan ha en karriär utan det, men vi behöver amerikaner som vi kan lita på. Men har såna här uttalanden någon effekt överhuvudtaget då på de som han riktar sig till?
No, Colin Powell har inte hemskt mycket trovärdighet i det republikanska partiet mer. Han stödde också Barack Obama i båda de valen och ansågs därför nog vara ganska en avfälling redan då. Men han är ju inte den enda, utan många av det här äldre garde kommer just och vädjar till folks liksom, medmänsklighet och hjärta och tänk nu efter vad ni gör. Men dessvärre så finns det nog såna opportunister som så länge det, man har trycket på hemifrån eller från väljarna hemma så att säga att göra saker så ångar man på. Det är inte speciellt en politisk ledare ska ju leda, men många av de här låter sig helt enkelt ledas av mobben och springer, de ser vart paraden är på väg och så springer de där efter och försöker ta sig längst fram.
Men du säger då att det här är då sådana som nu dominerar det republikanska partiet. Vad betyder det här för framtiden? Faller partiet i tu och det bildas liksom en radikal och en mer moderat falang, eller va?
Ja, i ett tvåpartisystem så är ju det lite mer komplicerat än här. Det är inte precis. Så lätt att splittras och falla i tu, för då ofta ger man ifrån sig makten till demokraterna helt och hållet. Och alla de här politikerna kommer ju från såna enmans valkretsar där det gäller att hålla sig vid makten. Och det gör att risken att det skulle uppstå ett nytt parti till exempel är ganska liten. För gör man det så då marginaliseras man helt och hållet. Och det gör att det är nog inom det republikanska partiet nu som den här kampen kommer att gå. Så säkert kommer den att ta en tid. Att för tillfället så är det nog Trump-lojala människor som har makten i partiet. Samtidigt ska vi komma ihåg att partiapparaterna är mycket svagare i USA än vad vi kanske är vana med här. Det är inte frågan om att man skulle vara hemskt beroende av partiapparaten, utan det är liksom lokalt nog som man samlar sina pengar och gör ett namn för sig. Så att säga. Ofta när man tittar på amerikansk valreklam så står det inte vilket parti de tillhör, för att man vill vända sig till så många som möjligt och inte associeras med om någon har en dålig bild av ett partinamn till exempel. Så, och på det här sättet. Så att situationen är lite annan. Men den här liksom kampen om republikanernas själ så pågår nog i partiet och kommer nog, tror jag, att bli ganska vild här framöver. Men någon direkt lösning kommer vi nog inte att se på ganska lång tid.
Nej, jag tänkte på det precis, att det låter ju då som om det är på inget sätt klart. Och som vi har sagt flera gånger här i nyhetspodden också, så är det ju så att fast Trump försvinner så lever Trumpismen, eller hur man ska säga det på svenska, den lever kvar. Så det är liksom det scenariot du ser då, alltså att här är vi och så här kommer det vara nu.
Jag tror ju nog på ledarskapets makt, så att säga. Det tycker vi har sett också, att om ledare leder så följer folket efter. Och om det kommer starka republikaner som tydligt tar avstånd från det här och visar på en annan väg och på något sätt tillbaka till rötterna, till den konservativa ideal med rättvisa, med ett starkt USA i världen och med liksom respekt för lag och ordning och respekt för institutioner, så finns det säkert en möjlighet att svänga skutan, men vem det skulle vara som skulle kunna ta det här initiativet är ganska svårt att säga. Vissa republikaner försöker ju, Mitt Romney till exempel har ju varit väldigt tydlig, men han är nog väldigt svag i partiet. Fast
han har ju uttalat varit en Trump-motståndare också här på sistone.
Precis, och han höll ju ett mycket starkt tal, tyckte jag, i senaten också efter kravallerna, när man återupptog förhandlingarna, där vad han sa åt sina kollegor att det är ju bara sanningen som är det rätta svaret, att ni måste ju berätta sanningen för de här människorna som tror på de här vansinniga dumheterna. Och dessvärre, i och för sig några senatorer, eller många senatorer, nästan alla, så lät bli i alla fall att vara väldigt, väldigt högljudda efter att det hade gått åt skogen.
Men med Trump då på väg bort så finns här ju nog då ett tomrum här då, som många försöker fylla helt tydligt.
Så är det, ja. Presidentvalskampanjerna påbörjas ju väldigt tidigt i USA. Och visst ser man hur folk försöker positionera sig nu att vara den här nästa kärnan, men vem det blir är nog för tidigt att säga.
Tack för det här resonemanget, Andreas Elving, som är USA-kännare och till vardags jobbar som politisk sekreterare i Svenska Folkpartiet, ska vi tillägga här också. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden. Hej då!